I ett exklusivt reportage återvänder stjärnproducenten Max Martin till den gamla Cheiron-studion på Fridhemsplan i Stockholm, där hans enorma karriär började. Han upptäcktes av Dennis Pop på Cheiron. Det var han som lärde honom konsten att skapa slagkraftig hitmusik. Men innan Max Martin tar dig med in i lokalerna så får du veta mer om vem Dennis Pop var och det som gjorde honom till en av världens största hitmakare på 90-talet.
Mottot var att man skulle förstå vilken låt det var efter en sekund.
Det är drivkraften i låten. Så det var ju gjort medvetet.
Han hade en unik förmåga att veta exakt vad folk gillade. Jämt.
Allt för att få folks uppmärksamhet fort.
Dennis Pop var musikproducenten som på allvar satte fart på det svenska musikexportundret. Med en unik hitkänsla och förmåga att skala fram kärnan i en låt startade han Cheiron-studion i Stockholm med sina bestämda principer.
En bra poplåt ska vara intressant på något sätt. Det betyder att vissa människor kommer hata den direkt och vissa människor kommer älska den. Men bara den inte är tråkig och intetsägande, då är det ingen poplåt längre. Då är det något annat. Då är det musik.
På Cheiron samlade han ett helt gäng låtskrivare och producenter och tillsammans skapade de enorma framgångar. Dennis Pop, som egentligen hette Dag Wolle och som även kallades Dagge, började som DJ. Och på 80-talet var han en stark profil i Klubb Stockholm.
Man var en sån här kille som folk pratade om. Liksom, ah, Dagge, du måste kolla. Han mixade så bra, tyckte alla. Han var så otrolig. Han var sån här up and coming. Han såg ju funky ut, den här långa blonda håret och munkbrallor och munkjacka. Han var alltid jävligt loose. Liksom. Garvade jämt och allting skulle vara kul.
Tillsammans med bland andra Sten Hallström, Stonebridge, som vi hörde här, startade han DJ-kollektivet Swemix på Södermalm 1986. Idén med Swemix var att mixa om redan befintliga låtar och ge ut dem på skiva till andra diskjockeys i Sverige.
De remixarna vi gjorde var ju till för dansgolvet. Det skulle vara mer att man skulle kunna mixa in i takt, man skulle kunna mixa ur och break. Det fanns inga sådana grejer.
En kille som heter Tom Talam, han frågar alltid Dagge, vad är det här för grejer du håller på med? Liksom så, här. Så Tom var nyfiken. Och Dagge kom till oss och sa, den här killen Tom, han är bra, han kan business.
Tom Talama gick in i Swemix. Efter några år valde han och Dennis Pop att gå vidare. Och början på 90-talet startade de Cheiron-studion på Fridhemsplan.
Alltså, det var ju ett genialt upplägg de hade där. Tom var ju stenhård, pokerface. Han kunde knäcka vem som helst i en kontraktförhandling. Han skötte business. Och sen var det då toppstyrt och Dagge var på toppen. Han var den kreativa kungen. Det var det perfekta upplägget de hade där.
Det producerades singlar till akter som Dr. Alban och Ace of Base. Och det slog internationellt. Så småningom bildade Dennis Pop radarpar med Max Martin. En 22-årig hårdrockare som visade sig vara en jättetalang på att göra poplåtar.
Det var det som var så mäktigt att liksom Dennis Pop, som var liksom världens tyngsta producent, frågade lilla hårdrockare jag om jag ville jobba med honom. Det var ju, bara det var ju jävligt coolt liksom.
Och kom ju från USA varenda vecka. Det var ju alltid någon jänkare och engelska bolag i Stockholm. Med något band eller någon artist som skulle in där. Och det var ju en enorm kö till Dagge och Max Martin liksom för att få produktioner och så.
Cheirons framgångar växte år för år. Och de hade nya blivande världsstjärnor på gång. När allt tog en tvär vändning.
Jag tror han kände på sig. Han ville inte gå till doktorn. Och sen när han väl gick dit var det för sent.
De hade hittat en tumör, att det var cancer, elakartad cancerform. Det var bara mörker, total mörker alltså.
Klockan är 8 och här är Ekot. Musikproducenten Dennis Pop har avlidit 35 år gammal, skriver Expressen.
Stockholmsnytt, måndag. Stjärnproducenten Dag Wolle, mer känd som Dennis Pop, avled igår på Karolinska sjukhuset efter en tids sjukdom. Producent och låtskrivarparet Dennis Pop och Max Martin låg bakom en stor del av de senaste årens svenska musikframgångar i utlandet. Dennis Pop blev 35 år gammal.
Jag kände att hur fasen ska jag kunna
fortsätta överhuvudtaget. När vi har jobbat tillsammans så länge och känner varandra så bra allting. Vi pratade ju om det här innan han gick bort. Men han verkligen sa det att liksom, du får inte lägga ner nu när vi har startat någonting som är så bra. Det vore ju otroligt tråkigt för alla. Det var liksom budskapet att nu har vi startat någonting här, som, eller framförallt han då. Så att det är bara att köra på liksom.
Max Martin fullföljde överenskommelsen och skrev nya kapitel i Cheirons framgångssaga. Och tack vare den plattform som Dennis Pop hade byggt upp så lyfte allt ännu högre. Ja, Max Martin och company tog det verkligen till toppen och vid millennieskiftet stängdes Cheiron-studion och gänget gick åt olika håll. Och sen dess så har ju Max Martins framgångar som bekant fortsatt att accelerera. Det var den 30 augusti 1998 som hans stora mentor och vän Dennis Pop gick bort. Det är 20 år sedan. Och nu i augusti 2018 så står jag och Max Martin, Martin Sandberg alltså som han heter egentligen, här utanför gamla Cheiron-entrén vid Fridhemsplan där trafiken dundrar förbi. Du kom alltså hit första gången för 25 år sedan då alltså?
Ja, 25 år sedan. Herregud. Ja.
Vad kommer du ihåg från den här första gången du skulle komma in här genom dörren?
Alltså, jag var med i ett band då på den tiden och hade skrivit ett kontrakt med skivbolaget Cheiron som fanns då. Så att jag var inte riktigt här i egenskap av det som jag är nu, så att säga. Men det är klart, det kändes ju sjukt mäktigt att få vara nära elden, så att säga.
Men vad visste du om Dennis Pop då då?
Nej, men jag visste att han var den här megaproducenten som han faktiskt var redan då. Jag hängde ganska mycket på Söder i min ungdom. Och man såg dem där ute, var ute och käka, var ute lite så här. Då tittar man så här, det här är liksom de, hela Swimix-gänget och sådär. Så det var ju, vet, man satt och käkade någon billig lunch på Östgötakällan, så satt de där helt plötsligt. Så var det liksom, wow, där är han.
Var det en känslan?
Ja, det var det. Jag har många sådana minnen faktiskt.
Och sen ganska kort efter att du kom in här med bandet och It's Alive så vill han ha dig som en låtskrivare och producentteamet här.
Ja, precis. Vi ser den av det här bandet då, så höll jag på lite med lite hobbyprojekt, så spelade in pop, mera poplåtar och sådär. Så jag, när vi väl fick tillgång till den här studion, mest på nätter och helger och sådär, när ingen var här, så levde jag ut den sidan kanske lite mer. Och något slags intryck måste jag väl ha gjort då, för att, som du säger, så fick jag till slut förfrågan om att kanske börja göra mer grejer.
Och så gjorde ni Drax tillsammans?
Det gjorde vi. Faktum är att jag såg den sängen häromdagen. En tjej på kontoret som har faktiskt ett ex av den CD-sängen. Jag blev väldigt glad.
Ja, den här låten Pumpin' med Drax var den första produktionen Dennis Pop och Max Martin gjorde ihop. Året var 1994.
Nåja, jag minns det mycket väl. Nej, men vi hade snöt in på Underworld bandet där och tyckte det var helt fett. Det skulle vara långt och uppbyggande och dansant och så här. Jag kommer ihåg att det var väldigt stort att få vara med som producent.
Martin Rocker.
Vad är det mitt namn då? Jo, just det. Just det. Det var ju Dennis Pop och så skulle det vara lite roligare där med Rocker. Ja. Mm. Den har jag glömt.
Ja, rockbakgrunden ledde till det första producentnamnet. Men det var ju pop och dansmusik de höll på med. Vi hör Dennis Pop och senare Max Martin i en intervju som de gjorde på 90-talet.
För det första var jag tvungen att byta namn. Jag måste få diskonamn. Sen blev Max Martin. Då gick du och pratade med honom.
Då var jag med liksom disco-gänget. Jag kom till studion en dag och Right Type of Mood var det. Det var den sängen. Så tittade jag. Produced by Dennis Pope och Max Martin. Jag bara, ja, vem är det liksom? Vem är det?
Det är du.
Jaha. Sen dess så fick jag heta det.
Dennis tog jag från serietidningen Dennis. Och sen så lade jag bara till det där Pop. Ah, Mr. Pop. Man registrerat på hotellet under Pop. Och folk kommer fram. Dennis Pop, chat here. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original?
Vi kan väl ta och gå in då i de här gamla lokalerna.
Ja.
Det är en idag musikproduktion här.
Jag har hört det. Jag har förstått att det fortfarande är musik som pågår.
Vad är känslan sådär när du liksom kliver innanför dörren här efter så lång tid? Liksom.
Det känns härligt.
Att vara tillbaka?
Ja, faktiskt. Ja. Måste jag säga. Det var liksom en liten fritidsgård kan man säga. Vi bodde här i princip.
Men okej, nu är vi inne liksom i entrén här, eller repan eller vad man ska säga.
Ja. Där det förut var en reception, disk, där står det nu två designfåtöljer i läder. Och det är vitt här och fint, det är faktiskt jättefint här måste man säga. Och det har man byggt små kontor och det är en studio här uppe som inte fanns, utan här uppe var det bara så att säga administrativ känsla. Okay. Studiosen låg i källaren.
Men någon slags receptioner alltså där ni tog emot.
Sen där uppe, om man går upp en trappa till, en halv trappa upp här i etage eller vad man säger. Där uppe var ju Tom och Dagges kontor. Och det var ju där var det allvar kan man säga. Och det var väl det som var det magiska med att det var ordning och reda samtidigt som det var total kreativ frihet.
Det är liksom musikhistoria som har skrivits här.
Ja, de
på många
säger
sätt.
Det. De säger det.
Och nu ska vi gå ner för en trappa här från den här entréplanet då och ner bland alla studior. Och här har du vandrat med Britney och Backstreet allihopa.
Ja, precis. Det var här vi gjorde allt det där. Här nere. Okej, okay. Just det.
Köket vill jag minnas är in där borta,
ja.
Var det inte det?
Ja, precis.
Ett litet pantry där.
Vi kan visa E-Types lilla tårtbit som han hade.
Just det, han gjorde hela sin första platta på en liten hörn.
Exakt. Det går en liten dörr här från köket in i en, vad man kan tro i tårtbiten. Men som ett ganska litet rum. Och här är det hyfsat kramp. Aktigt som det är.
Lite så här klaustrovarningar.
Ja, inte riktigt, men det är så här, inte kanske, det är inga fönster, det är liksom rätt lågt i tak och så här. Men tårtbiten jag pratar om kommer här inne. Här. Vad är det? Är det 3 kvadrat kanske?
Åh, herregud.
Här gjorde E-Type sin första skiva.
Tårtbiten, det är en klassiker. Städskrubben.
E-Type hade lärt känna Dennis Pop och älskade atmosfären på Cheiron och ville väldigt gärna vara där och skriva och spela in sin egen musik. Och då blev det tårtbiten. Vi hör E-Type.
Dagge sa, det hittar någonstans här att sitta så du är välkommen att jobba med oss liksom, och vara här. Och där var städsakerna, så det flyttade jag ut. Men sen blir det så smalt in i hörnan att där kan man inte vara längre. Som en kil liksom. Jag kom med mitt mixerbord, jag fick skruva upp det på väggen så att det satt på väggen liksom. Som en tavla. Annars fick inte jag plats. Det fanns ju ingen luft överhuvudtaget där inne. Så det bara rann om en liksom.
Hur var det med kreativiteten där inne i kilen?
Det var bra, för man fick vara på Cheiron. Det var så stort va, så att för mig var det så stort så att det var liksom, livet vände ju. Hitsen bara sprutade liksom. Det var ju jätteroligt.
Men alltså, han hängde av sig allting och såg kallingarna där inne och körde.
Ja, men exakt. För det var så fruktansvärt varmt. Du känner ju nu hur varmt det är. Nu har de ändå satt in AC här. Det har inte det. Ja. Så här är köket. Oftast så hängde artisterna här inne när de då... För det var ju lite så här boyband-tider. Så då var det en i taget som gick in och då satt de här och hängde. Och jag minns att Justin Timberlake satt här. Han var 15 år då när han kom. Då satt han här inne och övade sina liksom tricks, rösttricks i timmar. Hans mamma var här också och alltså man blev helt galen till slut för att det så här. Men det blev ju bra.
Nu med tanke på allt som har blivit runt Justin sådär liksom, märkte du att det var något särskilt då?
Ja, alltså det var ganska tydligt att han var oerhört talangfull, det var ju inte så mycket snack om. Han hade det där speciella. You're all I ever wanted.
Okej, vad var det du satt mest och jobbade någonstans då?
Vi satt här inne.
Vi går dit.
Ja, jag vet inte, jag vågar.
Vi rör oss mot studion där Dennis Pop och Max Martin jobbade mest. Och där de till exempel spelade in just den här låten med Justin Timberlake och NSYNC. Men det var ju som sagt ett helt gäng låtskrivare och producenter som jobbade på Cheiron. Bland andra Jonna Macello, Christian Lundin, Per Magnusson, David Kryger, Jörgen Elofsson, Jakob Schultze, Rami Jakub och Andreas Karlsson. Och så här säger han om den speciella teamkänslan som skapades på Cheiron.
Det var en väldigt tajt sammansättning, Cheiron-klanen, för det var verkligen vad det var. Vi brydde oss inte om vad som hände i resten av världen. Vi åt på udda tider, vi jobbade på udda tider, vi kamperade ihop på märkliga ställen. Det var liksom ett eget litet universum, Cheiron.
Ja, vad gav det då?
Det gav en väldigt hälsosam, vad ska man säga, orespekt för vad som var möjligt. Vi gjorde saker som vi tyckte var bra och som var roliga och knasiga, och det kom ju mycket från Dennis egna personlighet.
Så det skapade på något sätt en självkänsla och ett självförtroende, att man vågade, att man gjorde bara det man själv trodde på utan att vara så ängslig och snegla på andra.
Det man skickar ut till människor på en global nivå, om det känns som det har ett jävlar anamma på ren svenska iset, då hör folk det. Och jag tror att det var mycket det som var hemligheten bakom vad som skulle bli den här monumentala succén.
Här var vårt rum.
Det ser ganska likt, eller?
Nej, det, alltså allting är helt annorlunda. Så här ser det ju inte alls ut som det gjorde då. Här stod ett mixerbord. Stort mixerbord här. Vilket man var tvungen att ha på den tiden. Det behöver man inte riktigt längre. Och här längs hela väggen här så var det så kallade rackskåp då, med alla apparater som man behöver, syntar och kompressorer och allt vad det är. Och sen så tittar man igenom där Så är det en fönsterruta här som man tittar över till sångbåset som ligger där på andra sidan.
Mm. Det är som en liten korridor emellan.
Ja, här. Det är intressant. Det är en korridor emellan, så ibland så gick det folk där. Men det...
Ja, mitt under liksom inspelningarna.
Ja, men det fick man ta. Det var ingen fara. Så här, de här inne har jag spenderat väldigt mycket tid. Faktiskt. Flera år. Sammanlagt. Dag och natt.
Det är alltid så mycket mindre än vad man tror att det ska vara.
Ja, precis. Ja, men exakt. Det är precis den känslan när man hälsar på där man växte upp. Så kullen när man åkte pulka, som var en alptopp, är helt plötsligt en kulle man åkte pulka på. Nej, men så känns det. Men faktum är att det här rummet är mycket större, känns större nu, för de har inte, som sagt, ett stort mixerbord som tar upp halva rummet.
Var det här ormenhögtalarna var också?
Exakt, de berömda ormenhögtalarna. De tog ju också upp 20% av rummet. För det var
disco-högtalare i princip.
Dagge hade någon teori då. Alltså när vi började så var det ganska mycket dansmusik. Alltså eurodisco, Ace of Base, lite så. Och då tyckte han att det var viktigt att man skulle kunna höra det som det skulle låta ut på dansgolvet.
Och de här ormenhögtalarna, alltså ormen är Anders Hannegård som är högtalarbyggare helt enkelt. Så att det var specialbeställt.
Ja, ja.
I förhållande till hur stor studion är så är de väldigt, väldigt, väldigt stora, det måste jag säga.
Det säger Anders Hannegård. Han var kompis till Dennis Pop som en dag hade ledsnat på sina gamla högtalare.
Ringnade mig och sa, fan nu är jag trött på det här, du får bygga ett par lådor, de ska låta mycket bättre och man ska kunna spela minst dubbelt så högt. Och så fick jag åka ut till verkstaden och gräva in mig där i ett år och kom fram med, jag tror det var 10 modeller säkert, som man tog ner till studion och så här, spela sönder dem helt enkelt. Han sa, de här funkar inte, de pallar inte trycket.
Men till slut fick du fram några som funkar.
Ja. Men det var så de kom till.
De är alltså från golv till tak stora. Och den energin då som kommer ut i ett stängt... När man stänger här inne så blir det ganska tajt. Så det där måste ju ta vägen någonstans. Det kändes ju... Alltså det var ju så fruktansvärt högt alltså. Jag fattar inte hur vi ens kan höra någonting nu för tiden. Det var tryck här inne. Oftast när vi hade gjort en låt så gick vi ut på klubb och så hängde man på och fick man stå lite som sidekick i diskjockbåset och så testade man låtarna så de funkade liksom.
Så det var mycket den liksom DJ-bakgrunden som han använde sig av i produktionsjobbet, att det här med att fånga lyssnaren och ha kvar folk på dansgolvet helt enkelt?
Absolut, hela filosofin var klubb egentligen. Även när vi sen kanske gick in mer på, så att säga, kanske med radio, alltså när Backstreet Boys och de här människorna började dyka upp, så det var alltid det perspektivet. Five bad boys with the power to rock you, blowing your mind so you gotta get into. Five, what you waiting for? If you wanna three, two, one,
let's do it. Och när man utifrån det där perspektivet hittade rätt med produktionerna så fanns det givetvis en säkerhetskontroll i slutändan så att det verkligen var en blivande hit man hade gjort. E-Type berättar.
Då hade Dagge en stor röd lampa som, alltså att tänds den här röda lampan, då är det en hit. Liksom det. Så vi behöver liksom inte hålla på här och tycka någonting, utan tänds lampan så är det en hit. Och sen mixar klart och så tittar alla på varandra. Och det var som en lampa som satt på väggen, så man slog på lampan så tändes den. Och så bara tittar de på lampan så här, och så gjorde någonting. Så slog Dagge på lampan. Hit! Det är en hit! Lampan lyser. Och det var väldigt, väldigt humor. Alltså sjukt mycket humor.
Hitlampan var den här också, eller?
Ja, precis. Jag tror att den satt nog här. Så stod det hitlampa. Så.
Hitlampan lyste några gånger de där åren. Och det var ju ofta ett hysteriskt tryck liksom, utanför studion. Massor av fans samlades när liksom, Britney och Backstreet var här och spelade. Vad kommer du ihåg av det där?
Nej, men alltså, de här människorna när de kom hit, Britney och Backstreet, alla de här, de var ju inte kända när de kom hit. Nej, så det var ju intressant att se då när nästa skiva skulle spelas in. Helt plötsligt så stod det liksom folk utanför. Man fick liksom tränga sig igenom en folkmassa när man gick till jobbet. Det var ju ganska intressant i sig. Och sen så finns det, om man går ut till höger här, så finns det en utgång till trapphuset så man kunde gå ner i garaget. Då lyckades de trasslas in där, stod utanför och spelade in. Så ibland när man gick ut så hörde man så här, ah, det lät skitfett idag. Grym låt. Ja, det var jättegott. Sista, alltså när vi spelade in Black and Blue-skivan, alltså uppföljaren till Millennium, när de var på sin height, så då kunde vi inte vara här. Då fick vi boka Polarstudion på Sankt Eriksplan där.
För att det var för högt tryck helt enkelt?
Nej, men det gick inte att... För här utanför så är det liksom... Det är bara en gata, alltså det är en trottoar, så är man inne i huset. Alltså det är väldigt... Det finns ingen buffert så att säga. Och Polarstudion har ju en liten... den finns inte kvar, men det var en liten balkongväg man gick och där kunde man spärra av då. Men då var det säkert 1500 personer utanför och säkerhetsvakter, och det var ju total kalabalik. Men alltså det var ju väldigt kärleksfull stämning trots allt. Det var ju aldrig läskigt eller något sånt där, utan och vi var ju lika förundrade vi över vad är det som händer liksom. Så det kändes som en positiv grej. Men till slut så blev det ju för mycket liksom. Såklart.
Och jag har hört att ni vid något tillfälle släppte in några Britney Spears-fans som var med och körade på någon Britney-låt.
Ja. Jag tror att det är på Crazy. Vi skulle ha liksom ett gäng som sjöng. Så då tog vi in några där. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det... Men jag minns att det var väldigt mycket skratt och tjo och tjim kring det i alla fall. Och de var ju ganska glada över det. Vi kan gå in här i andra studion där sångbåset är. Oj. Ljudeffektsbanken kom fram.
Då kör det till 556 på den.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Det här var man alltså tvungen att gå igenom då för att komma in i sångbåset.
Så att nu är vi i andra änden av lokalen, källaren här nere. Vi går igenom ett kontrollrum helt enkelt och sen in i sångbåset som då är på andra sidan av den här korridoren som vi pratade om.
Exakt. Mm. Och nu har de gjort en dörr där. Det var ju smart. Det hade man kanske. Så nu behöver man inte gå här igenom längre. Så här stod alltså alla artisterna sjöng och tittade in på oss där. Och sen kunde man även då, det var även fönsterruta in i den här studion. Mm. Så det var liksom ett
mullhållen.
Ja, exakt.
Så här stod Britney.
Här stod Britney och alla de andra. Och sjöng. Ja.
Och här fick de stå till Max Martin tyckte att det satt.
Ja, herregud, stackars. Alltså jag tycker så synd om dem. Men det här kom ju också att vi hade dem bara här så kort. Så att man ville ju liksom vara väldigt säker på att man hade det. Så jag har faktiskt blivit lite bättre med det också. Jag är inte lika köttig så. Men jag vet att vi pratade med, när Justin var här nu så sa han faktiskt det, att han har fortfarande så här lite traumatiska minnen av att stå i 4-5 timmar och bara kötta samma grej om och om igen. Men jag hoppas att de blev glada i alla fall på sen när de fick höra hur det blev till slut.
Men avslutningsvis så där. Nu har du vandrat runt här i lokalerna.
Mm.
Du får ju så här lite så här längtan tillbaka då.
Nej, men jag, alltså det här ska man kunna sätta sig igen. Men det känns, alltså det är kul. Jag är väldigt glad att se att det fortfarande görs musik här. Mm. För man har ju varit på ställen där det blir så här bilhandel eller något. Det känns ju lite sådär.
Är du nostalgiskt lagd liksom så?
Alltså just när det gäller Dagge så är det svårt att inte bli nostalgisk. För att han är ju den som... Jag är så tacksam för allt som jag... Det är ju tack vare honom och den chansen som han gav mig som jag gör det jag gör idag, vill jag påstå. Och allt han lärde mig och sådär. Så att, nej, jag ska inte säga att jag är nostalgisk sådär. Men just när det gäller Dagges grej så blir det lätt så. Mm. Vad känner du nu? Faktiskt.
Igen. Jag måste tacka Martin som jag har jobbat med hela det här året. Max Martin, en stor applåd.
Jag skulle vilja tacka mannen som drog ur mig ur källan när jag som bäst satt och lyssnade på Iron Maiden och fick mig på andra tankar.
Du får så att man byta namn.
Jag måste få disco-namn direkt. Så han blev Max Martin.
Produced by Dennis Pope och Max Martin. Jag bara... Vem är det liksom? Vem är det? Det är du. Sen dess så fick jag heta det.
Ah, Mr. Pop. Man är registrerad på hotellet under Pop. Och folk kommer fram. Dennis Pop, Chad here.
Det är som uppfinningar liksom. Det är de enkla uppfinningarna som man tänker, åh, kommer inte jag på det där för? Det är de som är så otroligt svåra att hitta. Det är precis samma sak med att hitta enkla melodier.
Framförallt göra enkelt utan att få det att låta otroligt trivialt. Mycket av det vi gör låter ju ganska larvigt, antagligen. Men jag tycker inte vi.
Sveriges Radio.